Jag hälsar alla välkomna till det här avsnittet av Koltings nakna sanning. Och idag så är det den 4 maj. Det är ett stort datum för alla i Borås i alla fall.
Ja, i alla fall för alla som tycker om att simträna.
Eller hur? Du har ju i egenskap av att vara en stor simeminens redan tjuvstartat utsimningssäsongen med simklubben, tror jag, va? På Alideberg. Men för alla oss vanliga dödliga så öppnade ju idag, 4 maj.
Det har ju inte varit, vad ska man säga, att förhållandena, de yttre förhållandena har väl inte rosat marknaden innan öppningsdatumet. Det var väl egentligen bara i lördags när vi simtränade som det kändes okej. Okay. Men jag var i, jag gjorde ändå en poäng av att simträna där i april. Sista april var jag i första gången där då.
Just det.
Men då var det ju kallt och det låg ju inga linor ute, så det blir ju lite mer en konstig öppet vattenkänsla fast i bassäng. Och så var ju det miserabelt väder framförallt. Alltså vattnet var ju halvkylslaget också, och när det är så kalla nätter så blir ju vattentemperaturen, kommer ju liksom aldrig riktigt upp i schyssta nivåer.
Vad kör man för vattentemperatur på Lideberg egentligen?
Jag tror att man har en uttemperatur från maskinrummet på 26 grader, eller mer faktiskt. Okay. Men målet är väl att det ska vara åtminstone 25 i bassängen.
Ja.
Och det når väl upp hyfsat till det idag. Men det är ju det att när det fortfarande är liksom, inte riktigt. Man känner att det är stor skillnad på ena sidan av bassängen och den andra.
Okay.
Men det är ju för att vädret är så dåligt.
Vilken sida ska man simma i om man vill ha varmt?
Ja, men man ska ju simma på hopptornssidan då.
Okay.
Men än så länge,
den är inte avdelad på längden utan nej, på kortsidan. Ja, så men, man kommer frysa igen ändå.
Men nej, frysa gör man inte. Det beror på hur man simmar. Det är ju det. Det är väldigt påtagligt tydligt så här. Det är en distinkt skillnad på att vara kall och att frysa.
Ja.
Så att så var det ju häromdagen då när jag gjorde tjuvpremiär då, att jag var ju lite kall, men fryser gör man ju inte när man har 140-150 puls och rör på sig hela tiden.
Nej, just det.
Men det blir ju ganska kallt när man går upp då. Så jag fick ju väldigt många sådana flashbacks från exempelvis sommaren 1987 som ju var legendariskt dålig. Det var en av de sämsta somrarna i mannaminne.
Då jobbade du på Alideberg, så här, eller?
Nej, då var jag bara 14 år, Niklas.
Ah, när började du har ju jobbat på Alideberg.
Ja,
när började du jobba där? Du simmade där innan du jobbade där.
Nej, jag jobbade väl där typ sommar 95 bland annat. Då.
Ja, okay.
Men
det här var ju nästan ett decennium innan då.
Ja, precis. Jag började simträna på Alideberg 1986 faktiskt.
Ja.
Så jag har ju genom åren byggt upp ett...
Palme dog och Jonas började simma.
Ja, 1985 tror jag i och för sig att jag simmade första gången där, men då hade jag inte riktigt börjat simträna. Men 1986, det var väl då jag började simträna seriöst. Bland annat, då åkte jag på mitt första... Nej, men 1985 var det ju, för då var jag ju faktiskt på simträningsläger i Malmö. Då gjorde jag mina första 10 000 meters dagar och sådär. Det var ju bara, vad var jag då? Jag var ju bara 12 år faktiskt.
Vilket datum?
Nej, det minns jag faktiskt inte, men det var ju sista veckan innan skolan drog igång.
Ah, ja.
Då var vi i Limhamn, tror jag.
Ganska exakt 35 år sedan då.
Ja, i augusti är det ju 35 år sedan som jag var på mitt första veckoläger. Jag hade ju varit på något sånt där tråkigt, eller då tyckte man ju det var fantastiskt. Jag hade ju varit på något sånt där helgläger i Svenljunga eller i Herrljunga eller någon annan Ljungastad.
Ljung kanske.
Men det var ju mitt första veckoläger som jag var på, det var 1985. Så jag har väl egentligen simmat, jag har väl varit en trogen gäst till Alidebergsbadet sedan 35 år tillbaka.
Men det känns lite som att de öppnar tidigt i år, va? Stämmer det? Brukar det vara så här tidigt som de öppnar ute på sängen? Du brukar ju lite ondgöra dig över att öppningen sker alldeles för sent varje år.
Men det ska ju öppna nu, tycker jag, månadsskiftet april-maj. För någonstans här börjar ju sommaren med riktigt fina dagar på det stora hela. Och då vill man ju ta tillvara på det. Sommaren är ju kort nog ändå i Sverige. All heder åt Borås, men då har rimligt hyfsade öppningstider på ute 50 jämfört med många andra städer. Många andra städer öppnar ju typ mitten på juni, stänger mitten på augusti.
Ja.
Vilket ju är helt absurt. De har ju slösat bort halva sommaren åt båda håll. När man ändå gör sig omaket att liksom dra igång en ute 50.
Mm.
Det vilket ju är, om det nu är kommunen som driver bassängen, så är det ju exceptionellt dålig kommunal service att liksom så här. Tänk att stå och bunka på grinden där 10 juni och titta in där strålande sol och så ligger en simbassäng där redo att användas men som inte öppnat än. Det hade ju varit ett hån
faktiskt.
Hade jag bara sagt så här, jag tänker fan mig nu, jag tänker jag typ så här, jag tänker kräva lite avkastning nu på mina investerade skattepengar. Ja. Och typ så här, I demand to swim. Och en sån jävla ynnes kan man inte få tycka att det är att man får kasta sig i en grop i marken som är fylld med vatten.
Nej.
Så jävla exklusivt kan det ju inte få vara liksom.
Eller hur?
Öppna grinden för helvete.
Det är nästan som man tycker att den ska vara öppen året runt.
Ja, det kan jag tycka. Det är ju helt rimligt. Jag menar, biblioteken är ju öppna året runt.
Ja.
Så, jag menar, hur många är det på biblioteket en solig sommar då?
Inte många, tror jag inte.
Nej. There you go.
Precis.
Men under alla omständigheter, de öppnar ju tidigt i år därför att man renoverar golvet inne i Borås simarena.
Mm.
Så att det tackar vi för faktiskt.
Ja, verkligen.
Men, och det är bra, man satsar på simningen i Borås. Men jag vill bara utveckla lite grann mitt förhållande till Alidebergsbadet.
Ja, men tycker du ska göra, för att det är ingen som, du har ju oemotsagt fått säga här att du är den som har simmat längst i den bassängen.
Men jag kan inte tänka mig att någon har simmat längre. Vem skulle det vara? Jag har ju ändå simmat från att jag började simträna ordentligt. Alltså det jag började simma i princip varje dag. Och det är ju 1987.
Ja.
Då har jag ju simmat varje sommar sedan dess. Varje sommar. Det är inte så här typ att jag la av 12 år på mitten och sen började simma på äldre dagar. Jag har ju simmat varje sommar sedan 1987. Hundratusentals meter där ute. Någon sommar har säkert simmat 500 000 meter.
Mm.
Det finns ju inga, jag menar, det finns ju enskilda simmare som har simmat jättemycket enskilda somrar. Men det finns absolut ingen som har simtränat där hundratusentals meter varje sommar sedan 1987.
Nej.
Nej. Så att,
har du inte missat en enda sommar? Du har inte bott utomlands någon sommar?
Nej.
Du har inte varit på ett månadslångt träningsläger någon sommar?
Ja, det är hellre offrat mitt vänstra lillfinger. Inte för att missa en sommar kanske, men för att ge avkall på alla de här somrarna, alla de härliga simningarna, så hade jag gärna offrat mitt vänstra lillfinger.
Ja,
eller jag vet inte i vilken situation det hade krävs att jag skulle offra mitt vänstra lillfinger, men det har varit, det är ju, Alidebergsbadet är ju min idrotts epicentrum. Ja. Och Borås är så att säga platsen i mitt hjärta där jag är uppväxt och har bott hela mitt liv. Så är ju i Borås, så är ju ändå Alidebergsbadet mitt och min idrottskarriärs epicentrum.
Ja, ett ord på modet, epicentrum.
Ja, hur säger jag? Det är min epidemiologiska centrum. Det är mitt epidemiologiska centrum.
Ja, det är din djurmarknad kanske.
Ja, nej, jag vet inte om det går så långt att säga det. Men jag har så sjukt många minnen där. Jag har ju varit där vid alla tidpunkter, inte på året och simmat, men jag har ju varit där ibland flera veckor efter det hade stängt förra åren när jag hade egen nyckel och så här. Jag vet, jag var inne och simmade vid något minnesvärt tillfälle, en mörk septemberkväll, sent i september. Jag skulle åka på en utländsk tävling och hade liksom egentligen bara behov av fortsatt våtdräktssimning, så hade jag av någon anledning inte simmat den dagen. Och det var ju så riktigt, jag vill säga, skräckfilms känsla på Alidebergsbadet, typ så här, för gatlyktorna eller längs med det som omger bassängen var ju tända.
Ja.
Så det var ju så här, det var ju belyst, men det var ju kolsvart och det var regnigt och vattnet var ju nästan grönt. Och det var ju, och det regnade.
Ja.
Och du tänker så här, ja, men det är liksom en så här en regnig tisdagskväll i september, klockan är 8:30.
Vadå, det var nästan mentalt här med att våga vara där inne.
Ja, men det var ju otänkt. Jag simmar ju ändå polosim, men jag simmar ju väldigt mycket med huvudet ovanför vattenytan. För att jag kändes ju så här, men vid det här laget så är det nog inte fräscht. Och jag vet inte varför jag simmade där. Av någon anledning hade jag, det var ju så här, men så var det på den tiden. Det ska simmas idag, men så hade jag inte av någon anledning fått gjort det.
Och så var det kväll.
Ja, och så, ja precis. Och så blev det så här, okej, men det enda alternativet nu när klockan är 8:30 det är att gå in på Alidebergsbadet och simma där då. Och så hade jag antagligen, jag hade simmat där säkert varje dag. Men så kom man till en punkt man bara kände så här, nej, nu har nog gränsen gått där. Det har nog passerat sitt bäst före datum nu vid det här laget då. Men jag kommer ihåg det, och just att jag byggde upp lite så här, att jag är ju lite så här latent mörkrädd, eller jag har ju i alla fall god fantasi.
Ja.
Så det är ju så här, jag bara, tänk om någon... Det är ju inte helt, tänk om det finns en galen människa som står här. Du vet, så det blev ju så här, så att jag vågar inte simma fram till, det kan ju komma så här, det kan ju vara någon som slår mig i huvudet med någonting vid bassängkanten.
Ja.
Så i synnerhet då när jag närmar mig slutet av varje 50, så var jag ju så här att jag var tvungen att spana om det, så att det inte stod någon där.
Hur såg du ut där? Då fanns ju inte simmarenan bredvid.
Nej, då var det, men det var ju en gammal, det är svårt att förklara, men det var ju stängsel runt om, och så fanns det lite så här gammal 70-tals arkitektur som omgav liksom den delen. Ja. Så hade man ju omklädningsrummen då, de gamla omklädningsrummen och bastu, det var ju så låga byggnader i trä, och så hade man ju då den gamla entrén med grindar då liksom. Så där, och så, ja. de som minns, de minns.
Ja.
Men ja, nej, men jag har kärleksförhållande till den, till den anläggningen. Och livet är aldrig så bra och så positivt och så lätt att leva som när man bara kan åka till Lidebergsbadet och gå rakt in, eller bara så här hoppa in ute 50 med frisk luft som omger den, och där också finns potentiell solbrännechans.
Ja, det är två vitt skilda saker nästan, att simma inomhus och utomhus.
Ja, men just detta ytan, alltså jag har ju blivit allergisk, alltså jag tycker ju inomhus simmarena, nu är ju Borås simmarena jättebra och man behöver ju verkligen inte trängas med folk i onödan där, så det är ju fördelen. Men jag har sån jävla ångest för omklädningsrum. Mm. Det här, och hela omklädningsrummets proceduren, trycka in så här, byta om det, trycka in sina grejer i något rangligt skåp, och på vintern är det ju ännu värre, för de har ju mycket prylar på sig. Av med det, in med, trycka in det, det är lite blött och så här, folk, och så kanske en skolklass där det är trångt och jävligt och halt på golvet, och så ska man gå in och kanske förbi duschen då, och så sådär va, och det är ju ändå den enkla delen. Sen tillbaka in då, då är man ju antingen är det så eftersvett då, och så luktar det jättemycket klor, eftersom det är så mycket mer klorlukt i inomhus simvatten än utomhus simvatten.
Och det liksom ligger i luften också.
Ja, det ligger i luften.
Här uteblåser det ju bort.
Alltså, finns det liksom ingen plats att sitta här. Där ute har du obegränsat den plats om du vill sätta dig på läktaren och byta om. Liksom. Du har gjort det till dina hörna där med dina grejer. Allting är framme. Du behöver inte packa in någonting. Plus att man har väldigt lite grejer på sig på sommaren. Men det här eftersvettandet efteråt, så jag försöker kräma in sig med någonting också, när man, samtidigt som man svettas, samtidigt som det skriker ungar och det smäller i skåpen, och Arne 97 år kommer och vänder upp sina gamla kalsonger i ansiktet på. Nej, men det är bara, fy fan alltså.
Det är ogött.
Det är ogött. Det är ogött. Jag gör ju en del sådana vändor med Rufus nu.
Ja.
Och då är det ju, för jag är ju stålsätta sig för omklädningsproceduren.
Verkligen. Ja. Jag drabbades ju av min första riktiga så här pappabeteende när jag var på badhuset med Lilly. De satt i en sån här, de har ju sån här vanliga barnstolar där inne som man kan sätta ungarna i när man byter om och sånt.
Ja.
Sådana som de har när de sitter och äter vid bordet i vanliga fall. Så hon satt i en sån medan jag bytte om. Jag hade bytt på henne och satt henne där. Då kom det två killar och sprang förbi och var i något slags semi-allvarligt bråk, eller bara ett skojbråk, jag vet inte. Men liksom, de sprang mellan mig och henne.
Mm.
Och jag vet inte om de nuddade stolen och satt i, men nästan. Men då fick de ju en rejäl utskällning.
Det är helt rätt.
Men det är första gången det har skett. Så jag är ju inte pappig av mig annars så, eller säger till barn vad de ska göra och såna saker. Men då blir jag ju jag blir lite rädd såklart. Så
pappi/gubbi.
Ja.
Det är ju så här gubbeteende.
Ja, verkligen.
Typ så här, börja ropa på tonåringar och sånt där.
Ja. Ja, de var ju ett ganska stort gäng ungdomar med, så jag vet inte, de kunde ju blivit arga på mig kanske eller någonting, men jag vet inte, jag såg nog ganska ilsken ut, så de sa ju siktom till gången jämte.
Och det kommer ju till den enda nackdelen om man lider bergsbadet, det är ju att det också då soliga dagar är sjukt välbesökt på sommaren. Och att det då är olidliga ungdomar som simmar över banan, som inte fattar liksom så här linavgränsningar, eller som inte fattar hur fort människor som simmar, eller som bara skiter i det, eller, men som man ändå inte vill simma på, för att det blir dåligt både för simmaren, och, eller för mig, och för den lilla ungen, 12-åringen. En sak är ju nu små barn simmar över, och det är mer så här, hallå föräldrar, har ni koll på vad era barn gör här? Liksom? Ja. Men värre är ju när så här tonåringar, de är mer så här, jagar varandra och busar och
man försöker dela upp bassängen där i lite badavdelning och ändå ha några linjer i så att det finns banor att simma på.
Men är det riktigt illa, då är det svårt att styra upp det. Det simmas ju väldigt mycket liksom på tvären då, över linjerna, och det är ju så här, det
är förra eller förra sommaren jag lyckades fånga på film när du skällde ut några barn, va?
Ja, men det är ju så, man blir så rädd, alltså det är så svårt att slappna av och simma när det korsar barn, därför att säga att du simmar, paddlar, armsim och simmar fort, och du har en hög hög rörelseekonomi, och smäller du in någon i huvudet med paddeln där,
det är inte omöjligt att man dekapiterar något barn.
Det är inte bra i alla fall.
Nej.
Det är ingen trevlig, eller att du simmar rakt in i någons huvud med dina egna simglasögon, det kommer göra riktigt ont.
Mm.
Så att det blir så här oskön spänd stämning, så att när man väl typ så här, man ligger och spanar och tittar, och sen så när det väl dyker upp någonting då blir man ju ganska upprörd faktiskt. Man bara,
det är väl med Lideberg som är med simmarenan och badhuset, man vill vara där tidigt på morgonen egentligen.
Både och, samtidigt vill man ju fånga de bästa soltimmarna.
Ja.
Så att det där är lite grann en avvägning där, att fånga de bästa soltimmarna samt innan det kommer för mycket människor.
Just det.
Vi hade ju en alldeles briljant maj månad för några år sedan. Mm. Där, jag vet inte hur man hade tänkt där. Nu har man ju öppnat badet för allmänheten. Men då gjorde man ungefär samma grej. Det var också när renoveringen är på simarenan. Men då öppnade man badet bara för simträning.
Just det.
Under en hel månad. Så det var ju såna här briljanta dagar där vi typ var helt själva på det värre att simma mitt på dagen. Mm. Så det kändes ju väldigt...
Underbart.
Det kändes ju jätteexklusivt.
Så kanske allt skulle vara.
Men lite, det är klart, det var ju lite exkluderande för alla de andra som faktiskt... i allmänheten som hade velat simträna.
Mm. Jag fattar att man kanske vill bada när det är varmt och så. Det är väldigt svårt för mig att förstå att man vill gå till Alideberg för bad på det sättet. Ja. När det finns sjöar.
Ja, jo, men det är det ju. Absolut.
Ja.
För, det är alltså, grejen är ju att risken att det händer en olycka när man tänker nu att man är förälder till ett barn och så är barnet så här i den här svåra åldern där det är tillräckligt stort för att springa runt självt men ändå tillräckligt litet för att utgöra en risk för sig självt. Och är man ute så här superuppmärksam som förälder och framförallt att man inte är erfaren av vatten eller man är inte vattenvan, man har liksom inte riktigt koll på de potentiella farorna med vatten mer än att, ja, man fattar ju att det finns någonting som heter drunkning. Mm. Så är ju risken mycket, mycket större tycker jag på Liderberg. Visserligen är det ju så att man ser ju botten. Det
finns ju i och för sig badvakter på Liderberg.
Ja, men det kan ju alla vittna om som jobbar som badvakter. Det är sjukt svårt att se, när det är mycket folk, se någon, för folk är ju under vattnet hela tiden ändå och leker och så här.
Mm.
Så att det är ju i regel när det väl händer incidenter så är det ju i regel andra badande som ser eller så här, liksom att det verkar som att han har legat där ett tag nu under vattnet så. Men jag tycker det är lättare att det händer olyckor där som sagt, för att det är för mycket träd för att se skogen.
Precis.
I sammanhanget, jag tror föräldrar i en nära sjö på strand och sånt är mycket mer uppmärksamma också.
Precis, man släpper inte uppmärksamheten.
Nej, absolut inte, nej. Så att nu händer det ju i och för sig extremt sällan dödsolyckor på svenska badanläggningar.
Mm.
Så att jag, men ja, badupplevelsen är ju större än sjö. Men simupplevelsen är exceptionell på Alidbergsbadet.
Verkligen.
Ja.
Härligt. Apropå simma och sjöar då.
Mm.
Du har en liten ny idé i pipelinen här.
Ja, men vi har ju, ja, de som är, håller på med swimrun och triathlon vet ju att våra event som vi nu skulle börja växla upp för riktigt rejält här med typ 4 veckor kvar.
Mm.
Planerade för 30-31 maj. De är ju framflyttade till 18-19 september.
Ja, 19-20 eller 18-19, ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men precis. En lördag söndag i alla fall.
Just det, i september. Och alla andra event är ju också inställda.
Mm.
Eftersom man arrangerar ju liksom inte stora event med målsättningen att ta under 50 personer. Det går liksom inte, det är helt ohållbart. Men vi vet att några andra arrangörer gör såna här korta serier, alltså så här korta kvällstävlingar med begränsat antal deltagare och att de är våldsamt populära. Vi har en swimrun-serie i Göteborg bland annat, som jag inte haft förmånen att få köra än. Vi har nu idén att vi ska göra samma i Borås. Eftersom det bara är 50 personer som får köra de här loppen så finns det nog väldigt mycket större behov av tävlingar just nu en, ja, det finns väldigt många som vill tävla och nästan inga tävlingar att köra. Mm. Så vi tänkte väl att vi ska försöka dra igång någon form av träningstävlings swimrun serie i Borås. Borås swimrun series eller någonting. Ett antal tillfällen som inte kommer gå då i Köpesjön där vi har kört tidigare, som är ju en liten för liten arena för det här, för korta simningar, för det blir lite för repetitivt.
Mm.
Så vi håller på att scouta en ny plats för det här. Och sen om vi gör det jobbet så gissar jag att vi ändå kommer att ha den här typen av event, att vi kommer att köra sådana kvällsevent kanske 5 gånger under tidig sommar här nu då.
Mm.
Och för ett begränsat antal deltagare då. Max 50 pers.
Ja.
Då. Och vi kommer då att arrangera det som ett träningstillfälle, även om tävlingsmomentet bestämmer ju själv hur aktiv man vill vara med. Och vi kommer ta lite grann betalt, men vi kommer också se till att det blir en trivsam upplevelse. Så att, men vi håller bara precis, vi har inte, de logistiska detaljerna är inte klara alls, vi har precis bara börja tänka på det faktiskt då.
Ja.
Jag tycker själv att det är lite för kallt än så länge för att köra konstruktiv swimrun, men slutet av maj, kanske.
Ja.
Och sen ett antal veckor framåt, så att vi avvaktar lite grann så får vi se, men vi kommer återkomma till det här och vi hoppas att vi kan Jag hoppas att det är legitimt att kunna göra det här.
Det tror jag nog. Folk är sugna på att röra på sig.
Ja, precis. Och håller man sig under gränsen, man måste ju ändå kunna få göra saker då så länge man håller sig under gränsen 50 personer. Plus att vi uppmuntrar inte till något vidare resande, utan vi kommer ju lätt samla 50 personer från närområdet. Liksom. Det är ingen som kommer åka från Stockholm hit för att köra en träningstävling som tar 45 minuter.
Nej.
Nej. Så att vi hoppas att vi skulle kunna göra det här. Så att, det är en, och då, sådana här grejer känns ändå som att det är en liten väg ut ur den här krisen på något sätt ändå. Det är ett sätt att på något sätt bidra till någon form av normalisering av tillvaron.
Mm. Och någonting positivt.
Ja, men så länge man förhåller sig då till de här direktiven.
Ja, det får man alltid göra, och det blir ju då utmaningen i det här att göra det enligt direktiven, som kan ändras efter dag för dag också. Men som det ser ut nu då så kommer det ju ligga runt 50 tills vidare i alla fall.
Just det. Ja, men vi återkommer i den frågan.
Härligt. Då går vi vidare till våra partners. Idag är en av våra favoriter tillbaka som partner i podden.
En av våra favoritprodukter, ja.
Ja.
Och det här är ju en produkt som jag har ett exemplar av. Egentligen
i varje byxficka?
Nej, inte varje byxficka. Men jag har en här i dataväskan.
Ja.
Jag har en i bilen. Jag har en på kontoret, jag har en i min necessär och jag har ganska många så att säga produkter hemma.
Ja.
Och det är ju såklart Cold Zyme.
Precis, den här förkylningssprayen.
Ja, precis, antiförkylningssprayen.
Hur är den låten när man använder den? Just det.
Och Colds, alltså det är ju så med många av den här typen av produkter. Det finns ju så många produkter som lovar runt men håller tunt. Och jag är ju verkligen vid det här laget en skeptiker till den här typen av snake skin oil påståenden om att saker, det här är en fantastisk produkt som bla 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 bla.
Som löser alla dina problem.
Ja, precis. Jag tänker att när det gäller hälsa sådär, om man redan sköter sig bra med de bitarna som är självklara, och de självklaraste bitarna är ju mat, rörelse och återhämtning slash sömn, så finns det ju ingenting som kan göra mer än några promille här och där och möjligtvis någon halv procent och sådär, va. Men i det här fallet är det verkligen så här Cold Zyme då som kan hjälpa till att förhindra förkylningar. Det är ju så här, antingen blir ju du förkyld och då är ju livet tämligen miserabelt ett tag. Eller så blir du inte förkyld och då fortsätter livet som vanligt.
Cold Zyme är en av de sakerna som kan få vågskålen att väga över.
Exakt, åt rätt håll. Precis. Och på det sättet är det ju verkligen så här att det påverkar livet väldigt mycket. Så här, för att skillnaden mellan att bli sjuk och inte bli sjuk, den är ju väldigt stor. I synnerhet för mig då som har ett fysiskt krävande arbete. Eller åtminstone, jag tycker om att träna mycket och det vill jag kunna fortsätta med. Och jag har ju använt Cold Zyme nu i ganska många år. Jag tror produkten lanserades 2013. Jag tror jag var en av de första som faktiskt började pusha för Cold Zyme till mina vänner och bekanta. Och jag har ju genom åren, jag vet inte hur många gånger, jag har motat en förkylning i grinden genom Cold Zyme.
Nej.
Men det är många gånger. Och just den här första känslan av förkylning, det kanske då börjar svida lite i halsen. Det är oftast det symptomet för mig. Eller att jag har en liten olustkänsla, typ att jag helt plötsligt inte känner för jag ska iväg och träna, så bara nej, jag vet inte, jag vill bara prokrastinera.
Ja.
Så här att, nej, men det är någonting som inte riktigt funkar, någonting som är på G i kroppen. Då är det så här Cold Zyme, spray, och så igen, spray, och så kanske lite igen, sådär va. Och just att ha det till hands precis när man känner det.
Just det, och det är därför det ligger i alla fordon och bostäder, byggnader,
ja,
och väskor.
Ja, men alltså Cold Zyme är ju den bidragande anledningen till att jag simmade 64 mil mellan Stockholm och Göteborg utan en enda sjukdag. Att jag simmade 30 mil i iskallt vatten runt Gotland utan en enda sjukdag. Att jag har varit småbarnsförälder och haft ett hyfsat hektiskt tempo, får man ju lugnt säga, fram till att hela världen saktade ner i det här läget nu då.
Ja.
Och klarat mig egentligen ifrån förkylningar. Jag har varit förkyld, men och då har det också varit så att jag inte haft Cold Zyme till handa. Alltså, jag har varit lite slarvig helt enkelt, va. Men alla gånger som Cold Zyme har funnits till hands så har det räddat mig. Och då är det ju så här att Cold Zyme inte bara liksom kan alltså det är inte bara så att det kan mota Olle Grin när man är på väg att bli sjuk. Det kan också vara så att det kan förebygga, så att när jag vet att jag har varit lite utsatt, känslig, typ har fått för lite sömn kanske. Alltså jag har inte kunnat ha mitt naturliga försvar.
Eller du har simmat flera mil per dag i iskallt vatten.
Eller att jag har rest, eller så här, jag vet att nu är jag lite så här nedsatt. Så här, då har jag liksom förebyggt med några extra... Eller så här, att jag har sprayat lite i halsen ändå.
Ja.
Det har också varit en bra grej. Men sen är det också så att även vid pågående förkylning så kan det förkorta förkylningstiden. Och att det kan också lindra halsont och att liksom lindra förkylningssymptom. Då, alltså just den här känslan om att vara sjuk. Då.
Just det.
Och det är ju det som... Det som funkar i Coldzyme, det är ju glycerol och trypsin. Och det är ju så här att glycerolet skapar en osmotiskt aktiv barriär som fångar in viruset. Och sen trypsinet inhiberar virusens inbindningsförmåga så att virusen liksom förhindras att infektera celler. Och sen den här så kallade Coldzyme-barriären då skyddar då mun och svalg.
Mm.
Så att Coldzyme är ju då ett medicinskt preparat som finns på de flesta platser där man exempelvis handlar mat. Finns ju
Ica,
finns på en del Ica-affärer i alla fall. Finns ju definitivt på apoteket och Life. I Life-butikerna, ja.
Mm.
Så att jag kan med varm hand rekommendera Coldzyme. Det är en produkt som verkligen håller vad den lovar. Dessutom nu med en spännande smak till faktiskt.
En till smak.
Ja, men det är jordgubb. Ja. Men alltså, nu med smaksättning.
Ja, med smak.
Ja, precis.
Jordgubbsmak.
Ja, det är inte en produkt som man ska spraya i halsen för att den är god. Men den är kanske då lite mer tilltalande nu än tidigare. Den smakar just ingenting innan. Men nu också då i två smaker.
Härligt.
Så att, tack för det, Coldzyme.
Tusen tack. Vi har ju också med oss... företaget som är vad de heter. Superfruit.
Superfruit. Och Superfruit finns att hitta på superfruit.com. Och man skulle väl närmast kunna beskriva Superfruit som det tämligen stora skafferiet med mängder av fräscha, goda, funktionella produkter, ingredienser.
Kan man kalla det för ett biohacking-skafferi?
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Hälften av det som vi använder i vår matlagning hamnar nu vid det här laget är produkter från Superfruit. Jag gjorde exempelvis en shake i morse efter mina par timmar träning där med lite stavgångsintervaller och sup. Och innan jag sen gick och badade med Rufus så blandade jag en liten shake. Och då hade jag bland annat mandelsmör från Superfruit. Jag hade kokosolja från Superfruit. Jag hade maca-pulver från Superfruit. Jag hade baobab-pulver. Tror jag det kan ha varit faktiskt.
Jag vet inte vad det är. Baobab.
Jo. Ja, baobab-pulver.
Ja.
Ett väldigt
vad är det? Funktionellt. Nöt? Frukt?
Ja, men det är en...
ett bär kanske?
Ja, men det är baobabträdet växer ju i Afrika och frukten från baobabträdet då torkas och mals ner faktiskt då.
Härligt.
På kvällen så brukar jag blanda lite fil tillsammans med ashwagandha som är väldigt bra på att moderera kortisol, alltså det är väldigt avstressande.
Aha.
Ashwagandha och reishi-pulver.
Låter helt otroligt.
Ja, väldigt, så här, väldigt spännande gott faktiskt då.
Men filmjölk har de inte i sitt sortiment?
Nej, filmjölk har de inte. Det får man faktiskt tillhandahålla själv i sammanhanget då. Och sen kollagen har de också på Superfruit.
Ja.
Faktum är att när jag är ute och cyklar så kan jag faktiskt stoppa på en liten energikaka jag har som ett litet snack. Stannar jag och tar en kaffe mot slutet så har jag en Clean Sportsbar, alltså en sån här liten ekologisk proteinkaka ifrån Clean.
Ja.
Som också är en del av Superfruit-sortimentet då.
Just
jag hade
det.
Också manuka-honung i dagens shake.
Mm. Hur är den manuka-honungen?
Ja, den är världens bästa honung.
Det är så.
Ja, den är exceptionellt god faktiskt. Får man ju naturligtvis äta honung med måtta, men den skänker en underbar sötma och mängder med nyttiga mineraler ifrån den här honungen.
Låter helt otroligt.
Ofta anser då som världens bästa honung faktiskt. Mm. Så att de har så himla mycket, många bra produkter. Både Elin och Rufus njuter ju av de flingorna som Superfruit har.
Mm.
Olika typer av granola med olika smak då. Kokos, jag hade lite kokos också i dagens shake.
Kokosflingar,
riven. Ja. Så det finns jättemycket. De bakverken jag har gjort nu det senaste, så då har jag använt både mandelmjöl och kokosnötsmjöl från Superfruit.
Mm.
Chiafrön såklart i dagens shake, också i mina bakverk. De har mängder med bra produkter. Det här är bara ett litet axplock. Och det som jag räknar upp nu som finns i Superfruit-sortimentet. De har också i dagarna lanserat en liten god dryck.
Mm.
En kombucha-dryck faktiskt.
Fantastiskt.
En av de första svenska företagen som lanserar en egen ekologisk kombucha. Den har jag faktiskt inte testat än, men det kommer bli väldigt, väldigt spännande.
Är du ett fan av kombucha?
Inte sådär per automatik. Vissa är godare än andra, men kombucha har ju en sån här liten syrlig smak. Men det är ju en funktionell dryck å andra sidan, så att den är ju, har ju också den egenskapen då.
Just det.
Så att då skänker den ju en viss smak naturligtvis då.
Ja, det är klart.
Genom samarbetet med Superfruit så har vi ett exceptionellt gott erbjudande faktiskt.
Låt mig höra.
Med 20% rabatt om man använder koden COLTING20. Så varför inte gå in och beställa lite egen smoothie mix, lite mald rödbeta som man kan ha i, eller
vad heter det? Balbao.
Baobab. Sen har de också rödbetspulver, gurkmeja, kakao. Ja, de har väldigt, väldigt mycket. Så det tar ett bra tag faktiskt att sovra igenom hela hemsidan på Superfruit.
20% rabatt sa du va?
20% rabatt på alla livsmedel.
Då rekommenderar jag att beställa en av varje.
Ja, kan man göra. Då får man en rätt stor låda hem faktiskt.
Tutti Balletti
ska man ha.
Ja.
Superfruit.com.
Tack så mycket. 20. Ämnet för idag är ju det stora träningsäventyret. Du var ute på ett träningsäventyr igår senast, om inte jag har helt fel.
Precis, och då samlar vi en liten grupp adepter eller kompisar som tränat tillsammans. Det var jag och Alexander, Tony som är med i vår coaching, Tobbe, min bästa kompis, och Maraton Therese.
Just det.
Ja.
Härligt.
Och så sprang vi faktiskt då Sjuhäradsleden mellan Borås och Ulricehamn.
Hur långt är det då?
Den är fyra... Jag trodde den var 40 kilometer, men den är väl 42. Jag har ju sprungit den faktiskt ganska många gånger tidigare, men nu var det nog 7 år sedan.
Ja.
Det var en period där från 2007 fram till 2012-13 som jag tror jag sprungit den 6 gånger tidigare. Men det var några år sedan då.
Mm.
Men 42 kilometer, man börjar uppe på Ymerstugan. Och det är ju en del i ett större ledsystem som faktiskt börjar i Göteborg, på Skatås. Och då kan man springa till Hindås, och då heter ju den delen av leden Vildmarksleden.
Just det.
Sen om man fortsätter då från Hindås till Borås, egentligen ända upp till Ymer, så heter det ju Västgötaleden.
Just det. Då springer man förbi mitt hus, kan man knacka på.
Ja, det gör man.
Ja.
Sen är det Sjuhäradsleden då till Ulricehamn. Och till våra förvåning då så finns det faktiskt en fortsättning på den här leden som går ända till Mullsjö.
Just det.
För nu har man servat de här lederna väldigt bra, åtminstone inom Borås stads genom deras försorg då. Det blev ju onekligen en viss skillnad när vi klev över kommungränsen till Ulricehamn. Det ska vi ju inte vara långsamma med att påtala.
Jag vet att kring där jag bor så är det olika idrottsföreningar som sköter olika delar av leden, vilket också resulterar i skiftande kvalitet.
Ja. Vi hade ju i alla fall exceptionellt fina förhållanden från Ymerstugan i ungefär 2/3 av våran tur innan det gick south ganska rejält, och inte minst för mig då.
Ja.
Vi sprang fel till att börja med, vilket ju var lite surt eftersom vi var rätt så rejält undervätskade allihopa för det här äventyret då.
Okay.
Så det blev lite varmare än vi hade trott, och ja, jag vet ju sedan tidigare, för att det ska bli riktigt bra när man springer över 4 mil så ska man egentligen åka ut. Antingen att man har någon som kör bil och servar längs vägen på olika ställen, eller att man har lagt ut flaskor och så.
Mm.
Så att jag sprang med ett vanligt väskebälte med 3 sådana här perfekta flaskor, plus att jag sprang med en flaska i handen. En sån 600 ml som jag la ifrån mig då på ett ställe där vi kunde hämta den sen då.
Det
blev lite för lite väska. Och sen när vi kom in i Ulricehamn så blev det så här, det blev dåligt utmärkt. Det var därför vi sprang fel, och det blev så här, alltså var det tråkigare vägar generellt, och så har de ju tyvärr lagt ut jättemycket sprängsten på stora delar av vägen.
Mm.
Sprängsten är ju det oskönaste du kan springa på. Det är ju bara, det är inte bra för någonting.
Nej, det är fruktansvärt.
Det är bara kast. Det måste ju vara någon som verkligen avskyr löpning, eller som inte fattar löpning. På en vandringsled.
Jag tror att när det är sån här sprängsten på skogsvägar så är det... De är egentligen bara bra för en sak, tror jag, och det är sån här skogsmaskiner.
Fast jag tycker detta är en ny företeelse. Men de här skogsvägarna har ju funnits där i många, många år. Och tydligen är det någon ny metodik man kör där. Eller någon ny, man har satt någon ny standard för tidigare. Det har ju liksom vanligt makadam eller grus. Sådär. Ja. Så att den här stora sprängstenen, jag vet inte om det är någon ny...
Kanske billigare.
Ja, det är en ny trend.
Den kan få gå tillbaka den trenden, tycker jag.
Ah, ja.
För det är ju Att springa på det är ju helt förkastligt, men ja, även när man cyklar så är det ju, man cyklar mountainbike,
det är ju
helt fruktansvärt.
Ja, 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 det är ett väldigt oskönt, det är ett väldigt oskönt underlag faktiskt. Nej, men så i mitt fall var det ju så att jag fullföljde inte riktigt hela, jag fick faktiskt skjuts sista 4-5 kilometerna.
Ja. Lyftade du då, eller hade,
nej,
ni, hade ni någon följebil?
Ja, men vi hade ju någon som mötte oss där sen med väskorna då.
Ja, okej. Okay.
Och så visste ju upp det att jag blev, kunde bli hämtad då när vi kom ut. Det är ju en ganska tråkig avslutning, det är ju så asfaltsväg 4-5 kilometer.
Mm.
Så eftersom jag är så prestigelös så har jag ju vare sig några problem med att vara sämst på träningspass, det har aldrig varit, eller att typ bara köra långsammast så folk får tro att jag är sämst.
Mm.
Eller att göra det passet som jag vill att det ska genomföras.
Ja.
Eller att inte bry mig om ifall att det är så här, någons egotripp, att hänga på någons egotripp om att typ cyklar i klunga. Eller att så här avbryta ett pass när det har slutat att vara konstruktivt. Typ så här, eller jag inte, för mig finns det ju väldigt få träningspass som är värda att skada sig över eller att bli så här. Det här får man betala ett ganska högt pris för att klara av.
Ja.
Det kan man göra när det är tävlingar och så. Det har ju gudarna vet att jag har plågat mig genom åren.
Ja, men jag tänkte fråga, alltså den här då okonstruktiva smärtan eller den som kan förstöra,
ja,
träningspasset eller veckan efter träningspasset. När var benägenheten störst att göra det? Var det när du var aktiv eller nu? Alltså, nu känns det ju helt meningslöst att göra ett träningspass när du blir skadad. Men det kanske var ännu viktigare att inte göra det när du var aktiv.
Nej, för att jag plågade mig mycket mer. Jag kunde ju plåga den gränsen mycket mer förr.
Ja.
För att då var jag yngre och starkare och mer fit och liksom mycket mer motiverad. Så att mycket, igår var det lite så här att jag blev också omotiverad. Så här, men jag är både törstig och trött och nu har vi sprungit fel. Och fan vad jag har ont i mina fötter. Och vem i helvete har lagt ut den här springstenen? Jävla idiot.
Eller hur?
Ja, men så här va. Och så bara, jag, den här sista halvtimmen inne här nu, den tänkte jag kan
hela, var det bilen,
plocka upp mig. Ja, verkligen.
Ja.
Ja, det är ju jättebra, men det blir ändå 4 mil. Och det var ju perfekt, för då blev det en positiv upplevelse ändå på det stora hela. Annars hade det blivit så här, det blir en sån här death march det sista här också. Så.
Ja.
Men jag har rätt så mycket respekt för när vattnet, när så här, när det inte, jag tål ju liksom ganska mycket att gå tom så på vätska, men man ska inte göra det för ofta. Det är lite onödigt. Nu är det klart att man hade kunnat knacka på något privathus där, men det var märkligt ändå att få hus där det såg ut som det var någon hemma,
ja,
längs vägen. Så att, så, och vi ska prata faktiskt i nästa avsnitt om det här med prestigelöshet. Därför
det,
att det är ett väldigt angeläget ämne. Vi har pratat om det tidigare, men vi ska göra ett helt ämne på den biten då.
Mm. Men idag ska det handla om det stora träningsäventyret.
Vi ska spinna lite grann på det här, det stora träningsäventyret. Och grejen är ju så att jag hade ju sprungit här tidigare, den här leden. Tobbe hade, jag tror inte Tobbe hade sprungit den här leden, men Tobbe eskorterade mig ett år. Det är nästan 10 år sedan när jag tränade för Ultraman.
Ja.
Då sprang jag och så cyklade han mountainbike på den leden. Vilket var ett ganska otacksamt uppdrag på den tiden, för det var så jäkla mycket smala, hala spänger. Och
jag kan tänka mig.
Nu var inte leden så servad som den ändå var under stora delar då.
Mm.
Så sett, men så han hade sett den, han har sett den. Men för Alexander och för Tony och Marathon Therese så var ju detta en ny upplevelse, och de var ju själaglada. Det var ju typ så här, det är ju den coolaste löpningen vi har gjort på, du vet, man har sprungit så här, man har sprungit en timme och man bara så här, det känns som vi har sprungit i 10 minuter, för det har varit så jäkla häftigt hela tiden.
Ja.
Det är magiska naturupplevelser.
Det är härligt när det är så.
Ja.
Man får fokus på något annat liksom.
Men just detta också att så här att, ja, jag visste ju innan att nej, men det är ju en fin upplevelse, men när det är, för att jag har ju sett det innan, och jag var ju också så här begeistrad över att första 2/3 var ju mycket finare än vad jag kom ihåg.
Ja.
Sista 3 var lite så här, ja just det, det är därför det har varit någonting som skaver lite grann i huvudet när jag tänker på sjuhälsleden.
Ja.
Typ så här att härifrån är det ju väldigt trist, och här har de lagt på sådana här sprängsten nu också.
Just det.
Men då, så att där har vi ju verkligen så här en del i det här att göra sin träning till ett äventyr.
Just det. Ska vi börja i den änden? Ja. Varför man ska äventyrsträna? Kanske man ska kalla det äventyrsträna?
Ja, men det som definierar äventyrsträning, det är ju att själva äventyret och upplevelsen är överordnad den faktiska träningen.
Ja.
Det är ju det är grejen. Att det kanske inte alltid är så att träningen som sådan blir riktigt lika bra som om man hade genomfört träningen på ett mer konventionellt sätt. Det kan man ju, det betyder inte, det är inte per automatik så att träningen blir sämre. Den kan bli precis lika bra eller till och med bättre. Men typ så här, det är så fint här så att vi vill stanna och fota lite grann.
Ja.
Fast typ, nej men vi springer inte valla inne på Ryavallen här. Det finns ingenting att stanna och fota. Vi har ett schema här liksom. Eller, alltså, ja, man får fatta liknelsen där.
Ja.
Just det att upplevelsen och äventyret är lite överordnat själva träningen. Vi säger så här, ja men den här löpningen, den blev så teknisk på det partiet att vi kunde inte springa hela vägen. Fick gå lite här. Vad fan är det för löpträning? Alltså man skulle kunna resonera så. Typ att det var inte, fick man inte ut det löpmässiga. Så att ett träningsäventyr, då är ju upplevelsen och äventyret lite överordnade. Det är därför man gör det. Men man kan ju få, man får ju alltid enastående träning också. Det är kanske inte alltid exakt som man hade planerat det.
Nej.
Du kanske har lite mer, ja här blev det en liten oväntad paus exempelvis. Eller här blev det, oj här sprang vi fel, fick vi leta oss tillbaka. Och vår snitttid sjönk nu 20 sekunder per kilometer för att...
Det viktiga här tycker jag verkar vara att man får ha olika förväntningar på en äventyrslöpning och träningspass.
Ja, men
här behöver man vara mer flexibel, spontan och öppen för förändring.
Så är det ju, precis. Precis. Och att i själva ordet äventyr ligger det ju en
ovisshet av vad som ska hända.
Ja, precis. Ja. Det går ju i... Vad är motsatsen till äventyr, Niklas?
Motsatsen till äventyr...
Trygghetsträning.
Ja, men det är mer typ... Ja.
Rutinträning.
Ja.
Rutin, trygghet.
Rutin, trygghet, byråkrati.
Byråkratträning.
Ja, men lite så.
Ja, men vi säger så här, rutintrygghetsträning.
Ja, men motsatsen till ett äventyr, det är ju 400-ringar på bana eller typ ett sånt här simpass du brukar köra i bassäng där du vet exakt hur många 25 du ska köra och på vilken tid och när de startar och när de slutar. Det är motsatsen till äventyr.
Men om vi säger löpning då, så är det ju att springa sin standardrunda. Det är ju motsatsen till äventyr. Det är trygga, förutsägbara, förutsägbarhetsträning.
Elljusspåret.
Ja.
2,5, 4.
Man tar bilen dit och så sätter man på klockan och man vet precis vad som väntar runt hörnet. Så, liksom. Så att det ligger ju ändå i det här förhållningssättet till träningsäventyret att själva äventyret är överordnat och det finns en oförutsägbarhet i äventyret då.
Mm.
Men inte desto mindre enastående träning. Och den första och mest självklara delen i äventyrsträning, och där det kanske är också mest självklart, det självklaraste sättet att utföra det på, det är ju till fots naturligtvis.
Just det.
Kanske då löpandes, eller att man, ja, och löpning blir ju också sådär, det är ju tolkningsföreträde. Löpning, jogg, långsam jogg blandat med promenad, snabb promenad med stav. Alltså det finns ju olika varianter av, men man tar sig fram till fots.
Mm.
Och en av mina, och just vi ska säga så här också, varför äventyrsträning? Jo, i synnerhet viktigt just nu, speciellt om man är tävlingsidrottare, därför att det finns väldigt lite annars som håller motivationen igång. Därför att alla riktiga event är ju inställda eller framflyttade inom en ganska, med en ganska lång horisont, så finns det ingenting att faktiskt träna för.
Nej.
Och det blir ju svårt att motivera sig med den vanliga träningen hela tiden när man inte har någonting att sikta in sig på. Den här typen av mera traditionell, konventionell träning förutsätter ju alltid att man har en kontext när man tränar inom som räknar ner mot någonting.
Jag tycker mig se det när man skummar igenom sociala medier och sånt, att det är mycket långpass och heldagar och träningskompisar hos folk nu.
Det är ett enastående sätt att hålla motivationen vid liv och att hitta någonting annat att glädjas över och att entusiasmeras över.
Mm.
Och en av mina egna sätt då, det är att återupptäcka de här lederna som jag sprang ganska mycket förra åren då. Och att göra det till ett träningsäventyr. Och dels är det ju vissa löpningar då som är punkt till punkt. Och det är ju ett träningsäventyr i sig.
Eller hur?
Att man tar sig från punkt A till punkt B. Det förutsätter ju nästan alltid att man har någon självuppoffrande individ i sitt gäng som är beredda, eller någon anhörig, partner, sambo, fru, som är redo att köra bilen då med bagaget.
Eller hur?
För att ganska snabbt man kommer fram, som igår då, man var väldigt varm när man kom fram, men så står man där vid Åsundens strand där.
Jaha.
Det är ganska snabbt kallt.
Eller hur?
Och ganska snabbt blir det jättekallt. Och då är man himla glad att någon har varit och köpt de här korten in till Orisans kallbadhus, så man kan gå in och basta och duscha. Och,
ja, vad härligt.
Ja, basta och säga, har det gött då? Du vet. Ja, nej men så att springa på leder är ju fantastiskt. Så det finns ju väl utmärkta leder över egentligen hela Sverige. Vi har ju ett otal fina leder runt om Borås. Jag nämnde ju tre leder där. Om några veckor tänkte vi åka till Hyssna och springa Hyssnaleden.
Ja.
Jag har också sprungit ganska många gånger förra månaden.
Hur lång är den?
Den är, tror jag, i den senaste mätningen. Det var några som sprang den nu som jag läste, 38 kilometer ungefär. Men 40 har vi alltid antagit tidigare, eller 40 har vi alltid räknat med dem, men någonstans där 38-40. Så det är lite kortare än det vi har sprungit nu. Och då springer man ju runt, så att det är ju liksom ett varv man gör på banan. Jag har ju cyklat ner till Halmstad ett flertal gånger här under våren, Halmstad tur och retur. Då punkt till punkt träning. Men då har vi passerat, då passerar man ju när man kommer ner då förbi mellan Ätran, och man passerar sådana härliga ställen som Drängsered och Kroksered och det finns skyltar till Fegen.
Ja.
Då passerar man ju väldigt mycket fina uppmärkta skyltar för Hallandsleden.
Ja.
Hallandsleden verkar vara en sån väldigt välskött led, så att jag är väldigt sugen på att åka och köra det. Det ligger ju inte nära Borås i och för sig då, men ändå. Vi har ju en marsch i Borås varje år som heter Linnémarschen.
Just det.
Den är också uppskjuten till september. Och det är ju en blandning av de olika löparspår, stigar, leder som vi har här. Men den är ju 42 kilometer.
Ja.
Så att det finns ju liksom kombinationer av bara att man använder sig av befintliga spår och leder och stigar. Men då får man ju ha hyfsad lokalkännedom. Eller så bara man springer på äventyr. Det är ju det, man har ju alltid sin telefon med sig idag.
Eller hur?
Så att det är inte svårare än att bara så här, men vi ska springa i skogen. Vi har typ så här, vi har med oss så pass mycket vätska, eller vi har med oss pengar i alla fall, eller ja, vi så att vi kollar upp kartan tillräckligt tidigt hela tiden, så att vi har ju en idé om vart vi ska springa. Men vi ska bara springa på i skogen på stigar och leder och så här. Då gör man ju det till ett supercoolt äventyr.
Eller hur? Jag har gjort det mycket nu när jag bara just i närmiljön kring där vi bor. Vi har inte bott där så länge.
Nej.
Och det finns otroligt mycket stigar och sånt bara där kring den här leden som går där. Så att varje gång jag ut och cyklar så testar jag någon ny stig som jag brukar cykla förbi.
Ja, det är ju härligt.
Så får man ju också en större lokalkännedom.
Sen är det ju det som är grejen också då med det här med att träningens kvalitet i viss mån kan bli kompromissad. Den behöver inte bli det, men den kan bli. Det är ju att du behöver ju se till att ha med dig lite mer grejer än vad du kanske har på ett vanligt löppass då. Någonting som vi försökte kompromissa oss ifrån igår, eftersom det var väldigt svalt när vi började.
Ja.
Sådär. Och att det blev lite längre än vad vi hade trott. Nu, de som sprang hela sprang ju 45 kilometer då.
Just det.
Så det var ju ändå 5 kilometer längre än vi hade räknat med. Men just detta att man såhär, ja, men man får räkna med då att det blir lite mer såhär, ja, det blir lite bylsigare kanske. Man kanske vill ha en löparryggsäck med sig. Definitivt när man ger sig av på ett längre löpäventyr. Du kanske vill ha med dig ett större vätskebälte. Du kanske vill ha med dig mer kläder. Du vill ha med dig ett midjebälte, en höftväska. Du vill ha med dig lite mer. Du vill säkra upp din löpning på ett annat sätt. Säkra upp din överlevnad eller din komfort på olika sätt genom den löpningen. Så att det blir lite så här, allting blir lite långsammare. Det blir lite omständigare även om man efter en kvart inte tänker på att man bär de grejerna då.
Eller hur? Sara sprang faktiskt för några veckor sedan när vi skulle hem till brorsan.
Ja.
Så hon tog leden hemifrån oss.
Ja.
Vi bara tog leden och så bor ju de i Sjömarken sen, strax innan Borås. Så sprang hon, jag vet inte vad det blev. Det blev 30.
Oj då.
En kilometer tror jag hon skulle springa, för hon fyllde 31.
Ja, oh.
Hon sprang på sin födelsedag. Hon ska alltid springa lika många kilometer som hon fyllde.
Ja, episkt.
Ja. Men då hade hon ju med sig en påse smågodis tror jag och njuta av på vägen. Hon bara, nu är det min dag här liksom. Jag kommer fram när jag kommer fram och jag ska med det här godiset och äta när det känns riktigt jobbigt.
Underbart, det är ju alldeles rätt. Och ja. Vi hade ju lite grann samma igår, vi fick faktiskt tårta när vi kom fram.
Är det sant?
Ja, visst. Våran supportperson fixade tårta åt oss och kaffe. Och
vad var detta för magisk person?
Nej, men det var Tonys fru som var frivillig att serva oss.
Så det fantastiskt
var ju chantilt. Ja, det var enastående då. Men det tillhör ju verkligen träningsäventyret.
Ja.
Sådär, vi drar inte i oss någon tråkig återhämtningsshake här nu.
Nej.
Utan
nu är det tårta.
Återhämtningstårta. Ja, därför att det har varit en episk upplevelse. Vi har ju som sprungit från Borås till Ulricehamn.
Eller hur?
Så att det är ju det ena, att upptäcka leder och nya naturområden i mera då dagsmarschform. Alltså det är ett dagsäventyr. Det kan vara punkt till punkt och det kan vara en runda så, men det är ändå så här att
och i viss mån en öppen sluttid.
Ja, absolut. Men, ja. Men också att det finns, det är ju det här som är äventyret, att det finns ju så oerhört många sådana här leder som man, om man bara springer sin standardrunda, aldrig märker. Eller så att man kanske har sett skyltar, man alltid har tänkt, ja men det är någon led. Man ser ju ledmarkeringar på alla möjliga platser, men det finns ju ofta, man kan hitta information på nätet, eller om man, så här, det finns ofta information att hitta kring de här grejerna då.
Ja.
Och en variant av det här är ju, det finns ju en karta eller tjänst som heter Hitta ut.
Mm.
Hittaut.se tror jag det är. Och det är ju någon form av semi-orienteringsliknande, om man nu roas av det. Men det kan ju vara ett enastående äventyr. Om man nu tänker sig att man mer vill pulsa omkring i obanad terräng då.
Precis. Jag och Sara gjorde ju den här BAM-tävlingen som du har gjort också.
Mm.
Då inför den så körde vi lite sådana här hitta ut grejer.
Just det.
Det är också ganska spännande. Men det är ju som du säger ett orienteringsmoment i det som... går ut över det här att bara hitta stegen framåt dit man ska.
Mm. Då äter det, då, på den tiden att du den tävlingen FEM.
Just det.
1998 gjorde jag det och det var faktiskt otroligt hårt.
Ja, men på du var där för att tävla mer. Vi gjorde ju det som, det var ju ett äventyr för oss som vi i och för sig då betalade för, men det var ju verkligen äventyret överordnat prestationen eller träningen.
Vi sprang ju, vi var ju absolut där för att tävla. Jag och Martin Flinta, vi sprang ju långa banan också. Vår andra dag tog ju typ 11-12 timmar. Vi hade ju en exceptionellt dålig andra dag. Man hade ju inte dra igång banketten och middagen när vi kom in.
Ja.
Liksom, nej, det var riktigt miserabelt. Vi försökte ju vinka ner helikoptrar och er. det var total hopplöshet. Och dessutom med övernattning. Ja, men så här, det var den här typen av... precis. Det blir ju lite så här lumpenkänsla när man gör en sån grej. Det är inte, den typen av äventyr är inte riktigt min typen av äventyr. Nej. Det är två dagar, men du ska övernatta på fjället. Jag bara, finns det inte ett hotell med i bilden här? Du är jag inte med.
Nej.
Alltså, löpningen är hård nog. Men jag vill ha en varm dusch. Jag vill ha en frottéhandduk. Jag vill ha fan med balsam i håret. Jag vill ha avokadoolja för kroppen. Jag vill ha ett glas... kanske också flera glas vin. Jag vill ha en riktigt bra måltid. Jag vill ha en varm säng. Jag vill ha komfort. Jag vill ha aircondition. Jag vill ha text-tv. Jag vill ha internettäckning.
Alla de grejerna.
Jag vill inte ha ett tält
och frystorkad mat.
Som jag behöver montera upp själv. Och den enda maten man får av er är liksom en renklamma. Det vill jag inte ha.
Det är alla de grejerna du räknar upp är ju ännu skönare andra natten då, efter man har bott den här natten på
då var vi så djupt i kärnan. Nu vet jag inte.
Men nu kommer jag att tänka på en annan sak då. Du och jag har ju sprungit den här Jämtlandstriangeln heter den, uppe i fjällvärlden.
Just det.
Som det STFs fjällstugor ni bor i då.
Ja.
Då får man ju hela det... den kombinationen då, fjällöpning och ändå komfort på nätterna.
Om man väljer rätt rutt, som vi valde till slut då. För att det finns ju också sådana, alltså där du kan få beställa, att alltså de serverar en middagsbuffé och du har riktiga sängar och du har servicen.
Ja.
Men sen finns ju sådana stationer där du behöver laga din egen mat och sånt där. Det är ju bara obetydligt bättre. Och så det är mycket mer påvärt.
Mm.
Det bor någon sur stugvärd i något, typ så här som... är i någon stuga 200 meter åt sidan av anläggningen. Du kan gå och köpa en halv deciliter havregryn och så här bullens pilsnerkorv och så får du liksom laga till det själv då.
Ja.
I något storkök med, som också beblandas då 14 tyska turister och 8 holländska, du vet.
Jag förstår.
Det är inte så här, va? Så att vi hade ju den, du kommer fram, du bara så här, det kommer en middag, det är buffé och det är vin och det är riktiga sängar och det är så här, det är bastu och det är som ett litet paradis där i den karriga fjällvärlden.
Det bästa av två världar.
Ja, för någon som ju är en riktig ömfoting som jag egentligen är. Som jag tycker inte om att plåga mig i onöda. Alltså jag gillar ju inte den här misären typ. Som ändå en del kanske förvånas av det med tanke på att jag är med i issimningstävlingar och simmar runt Gotland och så här. Men jag behöver ju ha mycket komfort emellan de här upplevelserna. Alltså typ, vi ska simma runt Gotland, Jonas, och du ska få bo i ett tält. Nej, jag skulle inte tro det.
Det hade varit en utmaning.
Jag skulle inte tro det. Det hade varit svårt att sälja in den idén till mig.
Ja.
Här är utmaningen, Jonas. Du ska
bo i tält i 28 dagar.
Nej, men du ska göra lumpen en gång till. Och du ska vara i fält.
Ja, men om man hade gjort den i Gotlandssimmen, den tog ju ändå 28 dagar. Eller vad den tog, 23 dagar. 28 dagar.
23 tror jag den tog.
23 dagar. Ja. Då hade man ju fått säga att det var utmaningen. Du ska bo i tält nu i 23 dagar. Däremellan ska du simma lite.
Det är det att ingen hade ju fattat så här, bo i tält. Det är ju så här vad folk betalar för att göra. För de ska gå i fjällen och grejer.
Ja.
Nej, men det är typ det värsta jag kan tänka mig. Det är bo flera nätter i tält. I någon karg miljö.
Ja, jag gillade det lite. Sara var inte lika imponerad.
Men men det går ju bra. Alltså, okej, man gör en natt. För det är en helhetsupplevelse.
Ja.
Men det... det man har gjort sen har man gjort det liksom. Sen måste det ju, alltså det måste finnas någonting. Okej, det är så här, det är en enda lång, det är en enda lång tävlingsupplevelse som där vi har en liten paus i ett tält.
Ja.
Det är egentligen så här, det är egentligen en enda lång etapp där vi har en liten nattvila.
Precis.
Men sen måste det ju få finnas lyx, komfort, dusch, värme, hudkräm, tandborste, god säng, internet, ja.
Text-tv nämnde du
också. Fast mark. Ja, text-tv.
Finns det ens fortfarande? Det gör det kanske. Ja.
För oss som är födda på 70-talet så är ju text-tv märkligt viktigt faktiskt. Mm. Har vi kommit fram till. Jag kollar ju på text-tv skitmycket.
Fortfarande?
Absolut.
Hur länge sedan jag kollade på
text-tv? Nej, men svårt jag kollar på tv. Svårt det är så här, jag sitter på ettan, tvåan. Kollar text-tv direkt.
Ja.
Det, någonstans där vet man att det höjer sig nämligen. Det är lite så här, det höjer sig lite grann över så här Aftonbladsrubriker och Expressenrubriker. Det höjer sig också över så här TV4, Let's Dance-skit liksom. Så här, det är så här, mer dubiösa typ så här Bianca Ingrosso-nyheter.
Just det. Men det man hittar
typ så här, allmänheten rasar emot om typ som hon har fått två elaka tweets eller någonting. Alltså det är inte nyhet på text-tv. De skiter i Bianca Ingrossos eventuella tweets.
Men det man hittar på text-tv, det är samma saker som man kan läsa på SVT:s nyhetssajt, ja. Egentligen.
Ja, det är väl samma människor som sitter och pillar där.
Ja.
Så att, absolut.
Precis.
Men i alla fall, sen har vi ju då, ja, precis, så nu är vi inne liksom på den andra delen där och där också gårdagens äventyr var en del av, och det är ju punkt till punkt träning.
Mm.
Och det kan man ju göra löpmässigt, men för mig är ju då punkt till punkt träning mer förknippat med cykeläventyr faktiskt.
Just det.
Och då är det ju då inte att förväxla med cykeltour, typ det, om man har med sig egna packväskor och sådär.
Nej.
Utan det här är ju också då under förutsatt då att så här, men någon kör en bil för att supporta, eller om man är många, någon kör liksom bagaget och sådär. Och när jag gör punkt till punkt träning så är det ju ofta så, man cyklar från punkt A till punkt B. Borås är ju alltid epicentrum, utgångspunkten.
Det är punkt A.
Ja, punkt A. Och sen är ofta då kusten, någonstans längs kusten är ju punkt B.
Ja.
Och då är det ju, i det här fallet har vi ju kommit fram till att Halmstad är en sån här perfekt destination. Det är för att dels har de ett enastående fint hotell i Hotell Tylösand.
Mm.
Och man kan cykla två olika vägar. Alltså där man kan cykla en ja, semilång rutt som blir 155.
Mm.
Då kör man raka vägen till Svenljunga.
Ja.
Via 63. Eller så kan man köra en förlängd rutt och då kör man till Kinna och sen Kinna Svenljunga, då blir det 185.
Ja.
Mm. Så då har man lite alternativ där. Och sen har de ju då fantastisk strand man kan springa på där i Halmstad. De har en jättefin led som heter Prins Bertils led. Så då får man en dag, så det är ju grejen så här att man cyklar dit en dag och då har man så här, när man kommer fram dit vet man nu är det mycket gött. Nu väntar sig mycket gött här. Då är det spa, kan man spa lite, sen är det middag och så är det lite vin och så är det så här gött, god säng och så. Sen dagen efter, då tränar man ju där och då är det ju i regel någon form av lång löpning och kanske simning. Ja, jag brukar i regel, ja, de senaste gångerna vi har kört nu då, i vår här, då har jag bara sprungit faktiskt och så har jag kört lite styrka.
Just det.
För jag har inte orkat, jag har inte velat. Utefemten har inte varit öppen i Halmstad.
Nej.
Och jag har inte kunnat förmå mig att åka med in för att simma i en klorfylld inomhus 25.
Jag förstår.
Men så då är det mycket gött. Och sen dag tre så cyklar man hem.
Ja.
Och då är det så här, och det är så enkelt att motivera sig. Jag är här, jag ska till hotellet. Ja, det är bara att börja cykla. Mm. Och sen så här, jag är i Halmstad, jag ska hem. Och så cyklar man och så är det lite kallt. Och så kanske börjar regna i Torup som vi gjorde senast. Men det är så här, det är inte så att man bara så här, nej men jag...
Jag går in igen.
Ja, eller så här, jag är klar nu. Det är ju verkligen svårt att vara klar. Då är det mer så här får man ju tough it out om det är tufft. Och då blev vi ju rätt tufft när vi cyklade senast då.
Ja.
Men ja, då är det ju på det sättet. Det är ju i regel bara att det är obekvämt. Här. Nu är det ju väldigt kallt överallt här. Och då är det så här.
Ju tuffare det, desto skönare är det att komma hem också.
Ja, verkligen, verkligen. Så, att, men, så där är ju så här, den här punkt-till-punkt-träningen och att göra den typen av äventyr. Det kan vara 5 mil, det kan vara 15 mil, det kan vara 25 mil. Men just detta att det kan vara till någons sommarstuga. Det kan vara till någons... jag vet inte. Det kan vara till ett vandrarhem. Det kan vara alltså, så här, till någon form av anläggning. Men det är ändå ett, så här, det är ett äventyr. För det är ju, man är på väg någonstans. Ja, alltså, för mig är ju det så här. Jag har ju cyklat till Halmstad jättemånga gånger. Men för mig är det ändå så här. Men det är ett äventyr. Det är lite roadtrip. Nu är vi ute och kör här. Nu är vi mellan Drängsered och Kroksered. Nu kommer vi ner till Torup. Och vi är i Simlångsdalen. Det är jävla kul ändå liksom. Nu har vi bytt län.
Vad är det man kallar det? Kontokortscykling? Eller vad kallar man det? Man bara kör med utan packning?
Ja, men då kör man ju med lätt packning. Ja. Det är ju så här kontokortscykling. Då har man ju med sig, och då är det ju, men det är ju med varmare väder kanske, men då har man ju med sig Kanske ett par flipflops. Ja, man har med sig typ så här, ja men riktig kontokortscykling, då har man ju med sig ja kontokort och mobil. Mm. Och de har med sig tandborste, ett enkelt ombyte i shorts och t-shirt. Kalsonglöst.
Mm.
Det är kommandostyle. Och ja, i mitt fall hade jag behövt med mig hudkräm också då, men ja.
Men man bor ju på hotell.
Ja, precis.
Där men, finns det
ja, men det är, ibland är det så här vattenäcklig olja och hudkräm. Det går inte så här som bara kletar runt som bara blir vit. Det gillar inte jag. Det måste vara fet olja helst. Olja.
Och gå in i kroppen.
Ja, det får inte bara lägga sig på ytan och smaska runt. Och ju mer du gnider på det, så vitare blir det. Det är ju fruktansvärt.
Det ska vara gjord av någon nöt. Avokado, mandel eller så.
Ja. Ja, just det. Ja, nej, men precis, som att komma fram. Och i regel har de ju, och i regel får man inte ha skor. Om man nu bara ska, man kan gå runt barfota.
Mm.
Faktiskt på hotell. Så
brukar finnas tofflor också.
Tofflor, men de tofflor är oftast väldigt små. De är oftast anpassade för folk som är snarare pygmer, alltså som har storlek 37. Jag har aldrig haft en hotelltoffla som har passat.
Okay.
Mina 46,5.
Nej, jag förstår. Kanske man kan be om.
Ja, absolut, det kanske man kan be om. Men sen har de ju regel badrockar. Vid något tillfälle så vart det ju fel på våra följebild, så vi käkar ju middag i badrock och ja. Inte mycket mer. Det gick ju också jättebra faktiskt.
Härligt.
I regel har man ju extremt mycket överseende på hotell med sina gäster. Och så länge man är trevlig och så länge man är ren och trevlig, så kommer man undan med det mesta faktiskt.
Eller hur?
Ja.
Det var inte så länge sedan, tror jag, som det var du och Tobbe som cyklade till hem till Åsa.
Ja.
Vad heter det där Åsa bor?
Det är ju Bosgård. Husqvarna.
Husqvarna heter det, ja.
Mm. Ja.
Nej, jag tänkte att, för ni pratade om att det var en så rolig väg ni cyklade då.
Just det, när vi cyklade hem därifrån, ja. Så cyklade jag in till sådana ställen jag har sett skyltar till, som jag bara funderat på, som har gisslat min fantasi. Exempelvis då Köttkulla.
Just det.
Jag tänker så här, hur fan är det att bo i Köttkulla egentligen?
Ja.
Hur är det i Köttkulla?
Finns det någon dokumentär om Köttkulla man kan titta på?
Nej, men är det en sån här härlig, hemvävd landsortsidyll här i... Köttkulla, är det en sån här svensk Evert Taube-pekoral? Är det så att bo i Köttkulla?
Mm. Men jag har tänkt, för vi åker ju den vägen när vi åker till vår sommarstuga i Tranås.
Mm.
Så då kan man sätta cyklarna på bilen. Så kan jag cykla på morgonen till Husqvarna. Så möter Sara mig där. Så kan hon cykla därifrån till Tranås sen om hon vill.
Alldeles enastående förslag, Niklas.
10 mil var.
Perfekt. Och där har du ju verkligen punkt i punkt, samtidigt som man gör det med sin partner, samtidigt som man inte behöver en extern chaufför då.
Ja.
Det är mycket, mycket, mycket härligt faktiskt där. Så att, ja, och just det här att ja, man kan åka till några kompisar eller så här, man kan ju så här punkt till punkt cykla där någon bor i ena änden, och så punkt till punkt cyklar man till andra änden. Det förutsätter ju att man har bra plats att inhysa gäster.
Ja.
Men jag tycker också så här att punkt till punkt, man ska inte heller vara för många. För grejen är att ju fler man är, desto större risk är att någonting händer. Typ så här, när man punkt till punkt cyklar och man har så här, men vi ska cykla 18 mil då har man väldigt lite marginal för typ någons dåligt servade cykel. Mm. Eller någon som får två punker. Eller så här, självklart måste man ha stopp, för det behöver ju kissa, så det behövs liksom fika, så man behöver fylla på vätska och sådär.
Ja. Jag tänker, ju längre också som det pågår, desto mer kommer det skilja sig i deltagarnas förmåga att ta sig fram utefter dagsform och sånt här också.
Det ska man ju vara kanske lite nogräknad med när man bjuder in till såna här torer. Ja. I regel är det ju någon som bjuder in.
Just det.
Så här, så att man bjuder in folk som man vet dels...
Ja, man kör ju oftast med folk man känner.
Ja, man ska göra med folk man känner. Sen kan man ju arrangera ju såna här torer också. Då är ju en helt annan sak. Då har man ju mer. Då har man ju en ledarfunktion då till viss del. Men man får ju ändå så här vara tydlig med att definiera vad det är man ska göra, så att det här är vad vi ska cykla, och det förutsätter att man har cyklat så här långt tidigare, och det förutsätter att man har koll på sin cykel och så här. Men även ändå så är det ju så att ju fler du är, desto större är chansen att någon har en dålig cykel då. Eller typ, det är så här, ja, men här blev det materialfel, det var bara så här, ja, det, rent matematiskt kommer det hända förr eller senare, någon kedja gick liksom, och då blir det så att resten av gruppen av ren solidaritet där blir stående ett bra tag, och så blir det kallt och lite så här, blir segt, och det drar iväg med tiden så.
Mm.
Så att jag kan ju tycka då att man gör sådana här punkt till punkt äventyr cykel, och sen vill man inte heller vara för många i för stor grupp när man cyklar på vanliga trafikerade vägar. Jag kan ju tycka 5 pers räcker.
Ja.
När man gör sina egna privata, så 5 är den magiska gränsen. För med chaufför blir det 3 dubbelrum också.
Eller
hur? Ja. 7 blir lite så, nu blir det någon som vill spela andra fiolen. 7, så. Det blir 8 dubbelrum då kanske.
Ja.
Men sju hade ju gått.
Sju hade funkat.
Sju funkar också om två bryter ihop liksom så här, typ så här,
bryter ihop.
Ja, men i bra grupper är det också så här att kör ni, jag löser detta själv.
Ja, så men lite så kan det också vara när man kör cykeläventyr, att man får ansvara själv om det händer någonting, för att man ska ändå cykla punkt till punkt.
Man måste ha en liten sån här can-do-attityd. Ja. Att så här,
du ska ändå fram till punkt B.
Absolut. Och sen är det ju worst case scenario, så kan man ju alltid ringa efter hjälp. Så här, men man kan alltid ringa någon taxi. Så här, det
finns ju en anledning till att man har med sig kontokortet.
Ja, precis. Och i det läget är det också så här. Igår när jag var som trött, när jag var så här, men jag var riktigt låg, men jag hade riktigt tappat det, bara så här, jag har så jävla ont i fötterna nu, det är någon som har lagt ut sprängsten här, jag är här och vi hade så här, vi har sprungit fel och nu är vi ligger efter schema. Jag tänkte så här, de här 300 km, de hade vi kunnat ha på rätt sida liksom. Och så här, ingen vätska och så här, helt omotiverad att springa. Jag tänkte så här, jag knackar på, och så fanns det ingenstans att knacka på, men jag tänkte så här, jag kan knacka på. Jag passerade en bil nu, så säger jag så här, jag swishar dig 500 spänn om du kör mig ut i kallbadhuset. Lätt. Ja. Utan tvekan. Inte, aha, du vill ha 1000? Inga problem. Du får 1000 spänn. Kör mig till kallbadhuset. Det blir så pengar på. Så, det är så här. Hur mycket ska du ha? 5000? Ah, men det är lite magstarkt kanske.
Jag vet alla som lyssnar är att om ni hittar Jonas längs vägen som är nu vriden trasa, om vi åker någonstans, så är 1000, där går gränsen.
Ja, eller alltså det är så här. Bara det här. Bara jag, så här, nu är jag färdig med detta. Men punkt till punkt konceptet kan ju också faktiskt utvecklas till mer så här träning som en del av resan, att du faktiskt ska någonstans.
Att det blir din semester kanske?
Ja, eller att säga att du ska på, jag och Tobbe gjorde ju en annan resa för ett antal år sedan, då cyklade vi upp till ett midsommarfirande.
Ja.
Eller jag cyklade faktiskt upp dit själv, men vi cyklade hem tillbaka. Jag cyklade upp till Rättvik.
Ja.
Skulle fira midsommar med Jojje där uppe.
Just det.
Alltså, så mycket midsommar det blir i Sverige, det är ju midsommar i Rättvik.
Ja, det är midsommarens epicentrum.
Tveklöst, det är ju Dalarna och i synnerhet Rättvik. Det är ju någonstans här, det här är ground zero för svensk midsommarfirande.
Verkligen.
Och då cyklade jag upp på 3 dagar. Jag cyklade faktiskt upp på 2 dagar. Det var faktiskt...
Det var starkt.
Men det var alldeles för långt. Ja. Det var alldeles för långt. För första dagen cyklade jag till... jag cyklade upp på 3 dagar. För jag cyklade upp till Lidköping först. Sen cyklade jag till Filipstad. Och bodde på Henrikehammars herrgård.
Var bodde du i Lidköping då?
Bodde jag på Stadshotellet.
Ja.
Jajamän.
Härligt.
Och sen,
I Lisch.
Och sen cyklade jag dessvärre fel väg. Sen då från Filipstad. Jag cyklade via Vansbro, men cyklade sen då så att jag kom till Leksand. Och det var så en exceptionellt kuperad, orimligt kuperad och väg med mycket oljegrus som där tributen blev då ett antal verbala vredesutbrott längs vägen där.
Ja.
Var väldigt, men hur som helst. Och då fick man ju styra, och sen så cyklade vi hem, då cyklade Tobbe med och cyklade med en liten annan väg då bodde vi bland annat till Ludvika och Mariestad, cyklade vi en annan väg hem då.
Härligt.
Och då förutsätter det att man planerar lite grann med packning. Och då gjorde jag så att jag till Lidköping på vägen upp hade en liten löparryggsäck. Ja. Jag hade då nödtorftet då. Inte riktigt bara så att jag kunde ha det i cykelfickan, men det var lite så här nödtorft. Och den cyklade jag sen med också då dag 2 till Filipstad. Och hur hade vi gjort det? Hur hade vi gjort det där? Jag tror att jag sen, jag hade det för 2 dagar då. Jag kunde även då cykla sista dagen. Och då hade vi så här, jag lämnade den där. Så de hämtade, jag var ju så trött på att ha den på, men den var nog ganska välfylld. Så jag lämnade den där på herrgården, så hämtade de som åkte bil upp, hämtade den.
Ja, just det.
Plockade upp den då, så jag slapp cykla med den på ryggen sista dagen.
Ja.
Och sen, på vägen hem så tror jag att det droppades någon form av ombyte i Ludvika någonting. Så vi hade lite så här. Det finns ju så amerikanska varianter som är som kontokortscykling, där man så postat paket till olika hotell. Så gör man ju på riktigt då, det du har fräscha ombyte.
Just det.
Där du kan så här returnera, du bara så här return to sender sen efter.
Byter bara innehållet typ,
ja, precis.
Tar av dig då på det, lägger ner lådan, tar upp
det
nya.
Det förutsätter ju ganska mycket det, så att du kanske har 6 eller 7 ombyten cykelkläder och så här, om du ska göra en veckotour och så här.
Ja.
Men det var då så här, det skulle resas till Rättvik. Det är ju då nästan en hel, det blir ju som en hel dags resande om du ska åka bil.
Ja.
Nu blir det istället 3 dagars cykeläventyr åt vardera håll.
Betydligt bättre.
Ja, ja, det var
än att sitta i en bil.
Ja, det var jäkligt slitsamt. Det var sjukt, sjukt dåligt väder på vägen hem. Men det var ändå så här, ja, träning som resande. Det skulle, och det är ju också så här, det är ju mitt bästa tips till folk som har svårt att få in träningen i vardagen, som ska träna för en Ironman, att man åker ju och besöker familj och man gör ju saker som familj där det ska resas någonstans i regel, när det inte är coronatider.
Mm.
Och det kan vara så där 15 mil, 20 mil eller bara 8 mil, och då har man en logistiskt genomarbetad familj, så förbereder man lite grann och så ger man sig iväg då 2 eller 3 eller 4 timmar tidigare. Och hjälper sin partner då naturligtvis med förberedelserna med barnpackning och allt annat då.
Just det.
Och sen så kommer man fram samtidigt och så är träningen gjord, alla nöjda, avstressat så här, och så har det varit ett minimum av så att säga inverkan på den övriga agendan och schemat då, som man ofta har. Man åker ju någonstans för att göra någonting tillsammans.
Eller hur? Jag gjorde faktiskt det då när jag tränade inför Vätternrundan.
Mm.
Precis när jag hade fått låna de här superhjulen. Skulle jag testköra dem.
Ja.
Då cyklade jag ju ner till, vart cyklade jag då? Varberg, Falkenberg någonstans.
Mm.
Till ett bröllop.
Mm.
Sara tog bilen. Jag drog på morgonen på cykeln.
Precis.
Det är ju helt perfekt.
Ett bra exempel.
Sara har en annan grej hon vill göra nu i sommar, säger hon. Eller i alla fall så här semestermässigt. Där själva träningsäventyret blir själva semestern.
Ja.
Så har hon fått idén från någon annan i och för sig då. Detta kommer ju kanske inte tilltala dig då, eftersom du har med Göta kanal att göra. Ni är ju inte, ni har väl ett, jag vet inte vad ni har för förhållande, du och Göta kanal, men...
Det är också ett, det är ju ett hat-kärleksförhållande, men ja.
Men då är det i alla fall någon som, hon vill ju börja springa ganska långt igen då, Sara, som är det som är hennes passion i träningen. Så att hon har tänkt så här att man kunde köra 3 dagar och att hon får springa 2 mil om dagen kanske, eller något sånt där. Och att jag då cyklar med någon slags cykelkärra som Lilly ligger i. Och hon kan springa 1 mil, sen kan jag springa lite, så kan hon cykla lite. Och sen kan hon springa 1 mil till på eftermiddagen eller så här. Så man flyttar sig längs Göta kanal och bor på vandrarhem.
Jag tror i och för sig när man har en hel dag, jag tror att man kan komma rätt mycket mer. Men om hon sprang 30 kilometer på sin födelsedag,
ja,
så tror jag säkert att det är nog kanske rimligare att nästan springa 3 eller 4 mil faktiskt.
Det ska jag tala om för henne då.
Ja, alltså...
Att hon inte ska hålla på mesa så.
Nej, men jag tror att man underskattar lite grann hur mycket du hinner på en dag, om det är det enda du ska göra är att flytta dig framåt. För även, det blir så här, även när du går så går ju du... Man går ju 5-6 kilometer i en timme. Så att,
men man får tänka på att man ska stanna och byta blöjor, ja, och mata, ja, Lilly och, ja, titta på änderna och,
ja, ja, precis,
åka några rutschkanor kanske.
Eller det, jag tycker det är ett fantastiskt bra förslag. Det är ett jättehärligt äventyr. Och det är bara så att man får researcha. Och sen är det ju så att man kanske inte vill använda hela dagen för att motionera. Man vill ju liksom komma fram någonstans. Det är ju lite grann det som är grejen, tycker jag, med punkt till punkt, torer. Det är att
komma fram.
Det bästa är ju att börja hyfsat tidigt, eller att utnyttja tiden mitt på dagen, så att du har lite tid på slutet av dagen för att njuta av det du har gjort.
Eller hur?
Det är därför man får ju aldrig börja en sån här punkt till punkt cykling någonstans för sent.
Nej.
För att det man njuter av, de bästa timmarna är ju precis när man har kommit dit till hotellet. Du har liksom så här obegränsad service. Och det är ju liksom så här, det är mycket bättre att komma in 16:30 än 17:30.
Eller hur?
Det är mycket bättre att komma in 14:30 än 15:30.
Det var väldigt roligt igår när ni skulle springa i ett äventyr. Ni la ju upp på Instagram.
Ja.
Lilly vaknade extremt tidigt, för det var så soligt igår där vi var. Ja. Och det fanns inga riktiga gardiner. Lilly vaknade 16:30. Och sen när ni började springa så sa Sara till mig, ska de börja springa nu? Så är sent. Så kollade vi på klockan och så insåg vi att det fortfarande var ganska tidigt på morgonen då. Fast vi hade varit uppe väldigt länge.
Ja, det var ju inte, jag tänkte på det efteråt sen, det var ju inte jättetidigt heller. Men vi visste inte riktigt vilken logistik vi skulle ha om vi själva hade behövt att köra en bil till och ställa där. Alltså sen, ja, ta 2 bilar dit, ställa en bil, ta oss tillbaka. Då hade man kunnat lägga ut vätska, men nu erbjöd Helen säger då, så att vi slapp att göra det, men så känner vi också att men det är lite pill på morgonen där, och 9:30 det är okej. Okay. Plus att det var lite så halvkallt på förmiddagen faktiskt, så att vi fick ju den bästa tiden på dagen.
Just det.
Hela. Plus att vi hade inget annat som stressade oss.
Nej, det är skönt.
Ja, så här.
Men så att, det bästa är att börja i tid då, så att man vill ha liksom den träningsfria tiden på dagen vill man ha efter.
Ja, man vill ju kanske inte gå upp i otan heller, men det är ju en kompromiss där, men man vill ju liksom inte sega. Om du ska ha första dagen när du ändå vaknar upp hemma, då finns det ju ingen anledning att börja. Som när vi åkte senast ner till Halmstad, då hade Alexander någon grej han var tvungen att vara med på, så vi kom inte igång för 11:30.
Nej.
Och i vanliga fall är det ju alldeles för sent.
Mm.
Därför att du vill också ha marginal för att saker kan hända. Så nu vart det ju lite så här, kom ju ner, vi cyklade i och för sig ganska fort ner, men vi var nog inte nere förrän nere vid halv fem. Ja, halv fem kanske. Så här. Men det blir lite tajt. Så man bara, men jag har haft lite mer av det här göttiga här liksom. Mm. Det här är det bästa. Nu, det här är det bästa. Cykla hit ner. Så här, gött, komma fram till sand. Spa. Kanske springa ner i havet, bada. Dricka ett glas vin. Hänga lite liksom.
Njuta.
Ja, njuta lite innan middagen. Så, bara... förlängda lite grann. Den tiden vill man ju stretcha på mycket. Så.
Eller hur?
Men sen har vi då, och där har vi ju allt det här, cykeltorer, och det ligger ju mycket i det liksom. Och då, cykeltor kan ju bli något annat, och det kan man ju köra med packväskor och så ju. Det är ju också en grej jag hade kunnat tänka mig göra vid något tillfälle. Men att man bor, du har med dig där du behöver, men du kan ju bo bra varje natt.
Eller hur?
Du kan ju bo, alltså, och jag menar inte så här, så länge det är under tak så är det okej för mig. Alltså det, jag menar, ett bra vandrarhem, absolut. Men man vill inte heller behöva tänka på att du ska, ja, sen måste vi åka och handla mat. Finns det någon affär? Alltså det blir lite så omständigt för mig. Men man får ju inte bo flådigt, menar jag.
Nej.
Och man får ju inte cykla fort, men så att just det här att,
men har man planerat ordentligt så då,
ja, då har man ju det resource, bra liksom. Precis, ja, absolut, då har man ju skattat vad det är. Ja, du kan ju bo på ett vandrarhem, så finns det en restaurang jämt. Eller du, ja, så här, du
finns ju väldigt mycket det här gravelbike eller bike, ja, touring, det är populärt nu, så det kommer ju massa såna här lösningar på väskor och annat som man lätt kan få med sig, en 20 liters drybag på cykeln utan,
ja,
problem.
Och är det kör man på sommaren, så i ärlighetens namn, hur mycket behöver du ha med dig? Nej, men du vill ha med dig lite torra ombyten, du vill ha med dig ett annat par skor, du kanske vill ha med dig, du ska med dig lite laddkablar för du ska ladda grejer, du ska med dig ordentligt med reservutrustning, mm, du ska med dig, se till att du har med dig energi, och du ska toalettartiklar, du kanske vill ha med dig en iPad eller någonting, du kanske vill jobba, ja, sådär, ja, lite. Du vill ha med dig så att det blir hyfsat, du, livet, ja, du kan ha det hyfsat bekvämt emellanåt då.
Eller hur?
Och that's it. Men jag menar, har du smarta packsystem på cykeln så får du lätt ner de grejerna.
Ja, ja.
Herregud. Verkligen. Kan du ju fan ha med dig en halv resa. Du är med en flaska vin nästan.
Det tror jag. Det måste finnas vinflaskor som är anpassade för flaskstället på cykeln.
Men det är väl ett jättebra exempel på det kanske så här. Man tänker triathlon-träning. Då tänker man så här, tempo i cykeln. Och så tänker man så här, det är watt och det är puls. Ja, det är inte riktigt samma att sätta på väskor på en gravelbike. Men det är ändå många timmar i sadeln. Det är mycket trampande. Det är lite mer... det är lite mer riktningslöst ur ett träningsperspektiv. Det är inte lika viktigt vilka watt man har. Man har inte ens en effektmätare på sin gravelbike.
Nej. Man blir lite mer flexibel med en sån, ja, sorts cykel med. För att det gör inget om det är grusvägen bit. Nej. Eller...
Nej.
Du behöver inte planera vägvalet, nej, lika exakt noggrant.
Men det är ju ett exceptionellt härligt cykeläventyr. Och det är så mycket vägar jag cyklar förbi när jag kör min vanliga träning. Som bara så här, här måste jag ta med min gravelbike ut. Och typ så här, undrar vart den vägen går.
Mm.
Den går i regel ingenstans, mer än att den går till någons hus. Eller, och så kanske den tar slut någonstans. Och ibland får man sota för att man tänker, åh, vilket härligt, hejdlöst, fritt äventyr det här är. För att man vägrar att ge sig, så till slut är man på någon kostig mitt ute ingenstans. Där det bara är så här, nej, det här är inte cykling längre.
Nej.
Det här är bära cykel i lerig jävla gyttja. Så att, ja,
det kan hända också.
Det kan hända också, men då har man ju lärt sig någonting då.
Du har skrivit upp swimrun-äventyr här på lappen.
Ja, det är ju det att om man känner sig hemma i vattnet och kan simma bra och sådär, att bara säga spontan swimrunna,
ja,
på kanske en ny plats då, i regel då med en partner.
Just det.
Så att man har en idé om hur omvärlden ser ut där man är.
Mm.
Men att man bara så här, okej, okay, men det kommer vi fram till ett vattendrag, jag bara simma över, undrar hur det ser ut på andra sidan, springa lite och så bara, eller ha någon så här, men man gör någon sån här, precis som man ger sig ut och springer på ett nytt ställe, så kan man swimrunna på ett nytt ställe.
Mm.
Swimrun äventyr, spontan swimrun. Eller att man bara gör det på sin, i sitt hemområde. Typ, ja, den här sjön brukar jag alltid springa förbi, men jag brukar aldrig simma över här.
Nej, det är en ganska speciell känsla att köra swimrun. Jag har faktiskt bara gjort det en gång. Och det var innan ångaloppet. Då gjorde det på Smögen. Det ligger en massa små liksom, öar runt. Vi hade ju ändå en tanke på hur vi skulle göra.
Mm.
Men så här, att bara gå ner. Ja, nu simmar vi över dit. Det är större känsla av äventyr, det är svårt att hitta, tror jag.
Det känns ju exceptionellt sådär down to earth, mm, också. Nej, det är väldigt, det är riktigt härligt faktiskt.
Ja.
Så att det kan jag starkt rekommendera om man är swimrunner.
Precis.
Sen är det ju då det som jag har skrivit som kallas för vildmarksträning. Och det är klart, där blir det ju i regel ganska långt ifrån det som man betraktar som träning. Och det kanske är mera vandringsbaserad verksamhet.
Ja.
Men det är ändå en lågintensiv träning.
Vad är det för något, vildmarksträningen?
Jag kallar det, det vill säga att det är mer vandring. Säg fjällvandring då.
Ja.
Det har ju varit inne och nuddat för det lite tidigare där med att bo i tält och så. Men, men mer så här att det är ett mera lågintensivt äventyr. Men som också öppnar upp för att kunna ha med sig kanske människor i omgivningen som inte nödvändigtvis tränar så mycket. Där är det ju så här, det pratar vi mer om att det blir motion. Det blir inte träning kanske den bemärkelsen då.
Nej.
Men det kanske är ställen som inte är så jättelämpade att faktiskt springa på, utan det kanske lämpar sig mycket mer att faktiskt promenera i.
Just det.
Eller att man, ja, men så här, ett familjeäventyr. Ja, men du har små barn.
Mm.
Ja, men du behöver ha, en behöver gå jämte och en har du i ryggsäck. Det är inte ett träningsäventyr, utan det är ju ett familjeäventyr i naturen.
Mm.
Men som är superstarkt för barnen då, såklart.
Det är klart.
Ja, så att man ska ju inte missa det, att den delen är ju också fantastisk, speciellt om man har familj.
Mm.
Så att just detta att återigen, äventyrsträningen, det är inte det här jävla anala prestationsidrotts posta på Strava. Typ, det här är så här, tagga ner för fan.
Mm.
Det är lite grann där, njuta av upplevelsen, se äventyret, eller bejaka äventyret. Där är ju mycket mer den biten. Och då är steget är inte jättelångt åt till att så här, jag tror att vi, eller så här, det här kan vi göra en familjeaktivitet av. Det skulle kunna vara en kombination av vandring och paddling, kajak exempelvis.
Just det.
Nu har jag ju ett äventyr som jag ska göra sen i sommar, som är också SUP-äventyret.
Ja.
Jag ska ju suppa med SUP-Magnus faktiskt. Jag ska ju suppa från Borås, och då tror jag, jag tänker ändå att vi kanske börjar vid Almenäs, så att man inte börjar i centrala Borås. Vi suppar från Almenäs hela vägen ner till Varberg.
Ja.
Så vi suppar Viskan hela vägen då. Ja, det finns ju en Viskan på andra sidan Öresjö, men den är ju så, det går ju inte att paddla där.
Nej, precis. Man får nog börja. Ni kanske ska börja.
Vi börjar
Ålgården kanske.
Nej, men vi börjar. Jag tänker ändå att vi
ända
börjar
med Almenäs.
Ja, jag tänker ändå att vi börjar där.
Ja.
Det är som en naturlig startpunkt. Här börjar liksom ån.
Eller riktigt. Ja, häftigt äventyr.
Ska alltså. Vi suppa hela vägen ner. Det kanske förutsätter att du är med och hjälper oss lite, för det kommer vara några sådana. Det är några sådana kraftstationer.
Precis, det kommer finnas några ställen kanske där man behöver
köra runt liksom. Ja. Typ Viskafors där, det är ju ett litet parti där som jag tror du inte får paddla igenom.
Nej, jag tror det är svårt.
Ja. Men det är ju ett äventyr, jag har ingen aning hur Viskan ser ut. Man har ju sett Viskan från vägen, och jag har ju bättre koll på Viskan än de flesta som, men det är ju ändå så här. Det finns ju många partier av Viskan som du inte ser,
eller
inte du är precis där.
Nej.
Och du inte har följt Viskan.
Eller hur? Så att, riktigt häftigt ju.
Ja, det pratade vi om redan förra året då.
Ja. Det tänkte jag på också. Jag paddlar ju lite kajak här i helgen.
Mm.
Vilket också är en helt ny företeelse för mig. Men då var det så här helt blankt vatten. Ingen vind och precis perfekt varmt och så här. Då kände jag ändå att jag hade nog föredragit en SUP alltså. Nu är det nog lite lättare för mig att ta mig fram med en kajak än så länge. Men ju mer man suppar, desto bättre blir man ju. Så att så här.
Trillade du in någon gång från kajaken?
Från kajaken? Nej.
Ja.
Nej.
Var det en havskajak?
Nej, det är nog ingen havskajak. Det tror jag inte.
Men det är ju det. Välter du en gång så är ju paddlingen slut. Och det kan ju vara svårt att ta sig i kajaken om du är mitt i sjön. Alltså, det är ju inte lätt. Jag vet inte hur jag skulle göra.
Nej, jag vet inte heller. Men jag har aldrig känt mig orolig i kajaken så att jag ska välta. Däremot på SUP trillar jag ju hela tiden, men det är skitsamma för det är bara att ställa sig upp igen.
Absolut. Jag är ju tvärtom. Ja. Jag menar, jag tycker jag känner mig mycket rangligare i en kajak. Så.
Ja,
just därför att jag vet att hade jag gått runt så blir det ju svin. Alltså, ju mer jag är mitt ute på sjön med suppen, desto ofarligare är det. Det finns ju inga stenar att ramla på heller.
Nej.
Så det är ju så här. Ja, det är som du säger. Ja,
jag känner mig lite så här instängd i kajaken om man säger.
Ja, lite instängd, ja.
Man blir lite.
Plus att jag får så jäkla ont i sittbenen när jag sitter ner. Det är lite så här.
Men svårare att få ergonomiskt.
Ja, och så lite så här kramp i höftböjan till slut. Och, även om det är jättehärlig träning när man får det att funka, såklart.
Ja, ja. Nej, det är alltså kajak är härligt. Men jag tänker att SUP är.
SUP är lite friare.
Ja, och det är inte svårare att ta med sig grejer på en SUP. Man får en sån här vattentät väska bara att ha på. Så kan man ta med sig en picknick liksom. Och
ja, om du har ett sånt nät på SUPen som man kan lägga saker under.
Ja.
Men hur som helst, det är ett äventyr som jag ser fram emot att få göra.
Ja, det förstår jag.
Som jag då är lite nervös för det kommer nog ske ett. Nu har inte jag trillat av SUPen på ett helt år, men det kommer nog hända några gånger där. Det ska ju i och ut mycket, liksom upp och ner, man får bära SUPen. Det kommer verkligen vara en hel dag.
Ja, det tror jag.
Det är ju tveklöst, det kommer vi få börja tidigt.
Ja.
För att ha någon form av horisont i slutet.
Ja, det tror jag. Ja, precis som du säger, för det är många, många bitar av Viskan som man faktiskt inte vet hur de ser ut.
Det är ju exceptionellt oförutsägbart. Och det som är lite
kan vara grunt på ställen och
sånt. Ja, men det är så här, att det är så här, ett nedfallda träd är ju mycket sånt. Och att Ja, men det är mycket sådana väldigt låga broar du ska under och en del jävligt, jävligt snabbt strömmande vatten. Det var ju ändå rätt mycket fallhöjd från Borås ner till Varberg.
Eller hur? Ja, men det kan bli, det måste jag nästan vara med på. Det kan bli lite häftig film och sånt när, ja, när ni ska genom Borås. Och,
absolut.
Ja.
Ja, men det ser jag framåt då. Sen har jag ett sista äventyr då som faller in i den här kategorin, och det är ju det jag kallar för stenåldersträning.
Just
det är ju att gå ut så här, att göra den enklaste formen av äventyrsträning. Det är ju liksom att bara gå ut i skogen och göra en liten egen hinderbana. Och det, har man lite äldre barn så är ju det alldeles lysande träning för dem. Och då pratar jag om nivån att typ så här, klättra över, krypa under, lyfta tungt, kullerbytta, åla sig fram, våga bli lite smutsig. Gå det mest obanade man kan, gå på alla fyra, leka lite med varandra, skottkärra, bära varandra på ryggen. Det finns massa saker man kan göra. Ta upp en kotte, kasta prick och så vidare och så vidare, va? Men det är lite så här primalträning i skogen. Det kräver ju extremt lite i form av utrustning. Man behöver inte röra sig speciellt långt för att det ska kännas vilt.
Eller hur?
Och spontaniteten finns ju inbyggd. Äventyret finns ju inbyggt i naturen i skogen.
Eller hur?
Så det är ju en sån här mera låggradig äventyrs träning då, på hemmaplan. Ja. Som kan vara en halvtimme långt bara.
Precis. Något för småbarnsföräldrar.
Ja, men faktiskt.
Eller föräldrar.
Absolut. Överlag. Men också överhuvudtaget också nyttan med den här asymmetrin då som skogen har, som ju är lysande för de flesta kontorsarbetande människor. Eller för de som...
Ja, precis. För det blir lite mer dynamiskt. Det blir inte så här... ensidigt som träning kan bli annars. Man tränar löpning eller man tränar simning eller man tränar cykel eller man gör samma rörelse hela tiden.
Precis, nu är ju, tycker jag, simning, cykel, löpning, det blir ju en inbyggd variation, men säger folk som inte får så mycket motion överhuvudtaget.
Mm.
Just detta att man rör sig på plana, platta ytor, man har lite ont i höften, ont i ryggen, man har väldigt lite inbyggd asymmetri i sin vardag, då är ju naturen är ju återigen det är en alldeles exceptionellt bra plats att vara på.
Eller hur? All right.
Det stora träningsäventyret. Hoppas att ni har blivit lite grann inspirerade faktiskt.
Ja.
Det är det jag ska syfta till. Inspirerade till äventyrsträning. Gör någonting spännande och oväntat med träningen för att hålla motivationen uppe. Se lite grann bortom Garmin-klockan och Strava-segmenten. Liksom. Titta er omkring i eran närmiljö. Titta er omkring i eran regionala miljö liksom, inom vad som finns liksom, inom kommungränsen eller inom, ja, inom häradet.
Eller hur?
Så hittar man väldigt mycket av äventyr som man kan tänkas göra och njuta av och så här, häpna över faktiskt då.
Verkligen. Ja, det hoppas jag att alla tar tillvara på. Det är fantastiskt. Men då kommer vi tillbaka nästa vecka, Jonas, och prata mer prestigelöshet.
Faktum är att vi kommer tillbaka senare den här veckan.
Till och med,
eftersom
detta är förra veckan egentligen.
Tack!